Ett brinnande intresse för funktionshinderfrågor. Ja, det driver Myndigheten för delaktighetsgeneraldirektör. Hon har också svårt att förstå varför det fattas beslut om att neka färdtjänst eller ledsagning till personer med synskada. På sin fritid gillar hon att dansa och både läsa och försöka sig på att skriva filgodromaner. Möt månadens ansikte, Malin Ekman Aldén, som varit generaldirektör för MFD sedan 2017. Vi träffas på hennes arbetsplats, 7 våningar upp i ett kontorshus i Liljeholmen i Stockholm, dit myndigheten flyttade för 1 år sedan.
Det är ju ett aktivitetsbaserat kontor, det är egentligen bara jag som har ett rum. Men det kan vara skönt ibland i min roll att kunna stänga dörren faktiskt. Vi har förstås en stor skärm på väggen och som alla andra kontor och verksamheter idag så jobbar vi ju väldigt mycket digitalt. Vi har 2 obligatoriska dagar där alla ska komma in tisdag och onsdag här på MFD.
Ja, skärmen den tar en stor del av väggen här. Ja. Sen när jag kom in, det första jag såg, det var en stor svart ledarhund med ledarhunds sele på. Vill du komma och berätta, vad är det här för någonting?
Ja, men det här är en stor svart, det är en labrador tror jag faktiskt, en leksakshund då, som kan stå på sina 4 ben och just nu har den en ledarhundssele. Förut hade den faktiskt en assistanshundssele, men från och med 1 april så tog vi över ledarhundsverksamheten och då kändes det liksom rimligt att byta sele till en ledarhundssele. Det blir en påminnelse om verksamheten till vardags och sen också tror jag människor som kommer in här tänker så här, wow, just det, de håller på med ledarhundar. Det är också lite bra för det är nytt här och så. Däremot ledarhundar som kommer och träffar den här leksakshunden brukar först vara lite nyfikna och tänka att det är någon som är lite lik mig. Men när de väl börjar lukta på honom så, inte så trevligt, då brukar de börja undvika honom.
Och när man tar hissen upp till 7:e våningen för att komma till myndigheten för delaktighet så kommer man först in i en reception där det första jag lägger märke till är ett ledstråk i golvet som sträcker sig tvärs över det stora rummet. Ett pingisbord står där också och över ett bord hänger en enorm lampa och där under i lampans sken ska man kunna sitta och prata med extra bra ljuddämpning. Och att hitta en lämplig lokal vid flytten för 1 år sedan, det var inte helt lätt, berättar Malin Ekman Aldén.
Vi har ju ställt väldigt höga krav när det gäller tillgänglighet förstås. Dels för att det ska vara möjligt att jobba här även om man har en funktionsnedsättning. Och sen också såklart att besökare som kommer hit oavsett vad man har för förmågor så ska man kunna lätt liksom komma in och ta del av och så. Vi jobbade med färgsättning och kontraster, mattor. Det är också ganska mycket kompromisser. Det är inte alltid man kan göra det som är bäst för alla. Ledstråket då, som vi har lagt från ingången in i vår matsal, det är en ganska ny sak. Och det var för att vi har några personer med grav synnedsättning som jobbar här eller har jobbat här. Och som konstaterade att de här öppna ytorna som matsalar ofta är, de kan vara jättesvårorienterade om man går in i saker. Och det får några konstverk i golvet här och till slut bestämde vi oss att när vi får göra ett ledstråk för att man inte ska behöva vara orolig. För det blev så att någon berättade att jag undviker att gå den där vägen och så ska det inte vara.
Men det är många saker man får tänka på.
Det är jättemånga saker. Vi har ju också hörselnedsättning och en hörselskadad medarbetare. Det är ju självklarheter som hörslingor och så. Men sen är det såna här saker som man kanske inte tänker på att om man ska äta lunch i köket varje dag och använder hörhjälpmedel, då kan en sånt här pling från en mikro bli helt outhärdligt för att det transporteras i hörapparaten. Så då fick vi också fundera på så här, ja men hur gör vi då? Kan vi ta bort plinget på mikrogrejerna? Och det gjorde vi. Men då visade det sig att om man då har en synnedsättning och inte ser, då blev det jättekrångligt. Jag har ingen aning vad som händer. Så nu har vi försökt minimera andelen ugnar med pling. Men vi har en med pling som också är väldigt så här manuell. Så man kan då, om man inte ser, kan ändå känna vad man håller på med. Så att det är hela tiden såna där saker att tänka på.
Och så har du själv en synnedsättning.
Mm.
Hur mycket påverkar den dig?
Ja, vad ska jag säga? Det är klart att den är ju en del av mig och mitt liv. Och jag har ju sett dåligt sedan jag var 4 år. Så att det är ju liksom en väldigt så här integrerad del i mitt liv. Och det är klart att den påverkar hur jag får tänka och organisera mig. Det funkar ju ofta väldigt bra när man är på vanliga ställen. Men sen är det ju sådär om jag ska på nya ställen. Jag går ju på jättemycket möten på alla möjliga ställen ibland och reser och så. Så får jag ju planera för det. Det händer att jag åker själv eller går själv. Jag hittar ju bra liksom. Men ibland så får jag också be någon medarbetare eller någon följa med mig såklart. Och reser jag så reser jag sällan själv utomlands utan jag reser tillsammans med någon. För min del, personliga del, så har jag nog under de alla år egentligen löst ofta med att jag jobbar tillsammans med en kollega. Och om jag är chef så reser jag med en medarbetare eller så. Och sällan så här med en ren ledsagare som bara har det till uppdrag. Det har ju hänt också. Men,
vad är det för synsättning som du har?
Jag fick en erit för att jag visade mig ha en barnreumatism när jag var liten. Ögonen gick före ledproblemen. Man får en inflammation i ögat som gör att den förstör ganska snabbt. Det blir sammanväxningar och sånt som gjorde att jag, när jag var på 4-årskontroll så hade jag plötsligt förlorat jättemycket syn. Och ingen hade märkt. Och barn är ju väldigt dåliga på att berätta. Och sen fick jag ont i lederna något år senare då. Det är klart att man har en sån omfattande synskada i botten så händer det ju grejer i ögat med åren så jag har ju liksom haft lite glaukom och lite det ena och det andra.
Men det här att då vara generaldirektör för en myndighet, var det något du tänkte dig som en karriär när du var ung?
Nej, verkligen inte. Jag läste humaniora och religionsvetenskap på universitetet utan någon större plan för det, men jag hade ärligt talat inte ens funderat på det här med myndigheter särskilt mycket eller att jobba offentligt. Det var ingen så karriärmöjlighet som jag ens hade grubblat på. Initialt så blev jag ju kommunikatör och journalist och det var det jag trodde jag skulle göra. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. När jag kom till regeringskansliet, då hade jag bytt jobb. Jag hade varit chef i civilsamhället på en biståndsorganisation ganska många år. Jag blev chef ganska ung och var ganska nöjd med att byta till ett inte chefsjobb. Därför att jag hade mitt tredje barn var väldigt litet och jag var ganska trött och kände att jag ville ha ett lite mindre krävande jobb. Så när jag kom dit så var jag en vanlig handläggare.
Men sen dröjde det bara några månader innan Malin Ekman Aldén blev chef igen. Och hon arbetade under många år med funktionshinderfrågor och även frågor kring äldreomsorg på regeringskansliet och fick en bred erfarenhet. Men när myndigheten MFD så småningom bildades sökte hon inte tjänsten som generaldirektör där. Men bara ett halvår senare, när den första generaldirektören för myndigheten hastigt fick sluta och hon fick frågan om att vikariera på posten, då tvekade hon inte.
Och det är klart, när jag fick den frågan så ville jag ju hoppa på det. Jag är inte någon person som säger nej särskilt ofta. Och det var ju en fantastisk möjlighet dels att få jobba här med den här myndigheten som jag såklart hade varit med delvis och lagt grunden för. Också för att jag är superintresserad av frågorna. Och sen en otrolig utmaning att liksom få liksom bygga upp en sån här verksamhet. Men jag hade ju bara ett vikariat så det var ju tanken att de skulle rekrytera. Så var det ju när jag kom. Men sen blev tjänsten utlyst och då sökte jag den. Då fick jag den. Så sen har jag varit här.
Och är det ett kul jobb?
Ja, det är väldigt kul. Periodvis har det varit riktigt utmanande. Men jag tror för mig, och så har det nog varit hela mitt liv, att det är ganska viktigt att ha som ett intresse och engagemang för det. Ja, det är ett ganska viktigt incitament för mig. Och jag är väldigt engagerad i de frågor vi håller på med. Det som är både för- och nackdelen, vi har ju inga lagar att förhålla oss till eller slänga huvudet på någon heller. Det är ju ett problem väldigt ofta, att man jobbar bara med främjande och att försöka få folk att agera genom att inspirera och stimulera och sådär. Och vi har ju väldigt lite resurser och så. Så det är ju nackdelen, men i det där så ligger ju också att vi har väldigt stor frihet att söka olika vägar, jobba mycket med kommunikativa frågor som verktyg och så vidare. Och det där är ju också för mig en väldigt rolig sak, för det är ju en väldigt kreativ miljö att få leda en myndighet. Ja, vi jobbar ju på hela politiska bredden med alla möjliga frågor och du måste kunna röra dig och ganska snabbt sätta in i nya saker. Så det kan ju vara väldigt krävande att vara här av det skälet. Och sen får vi ibland också regeringsuppdrag som är väldigt specifika, så det är en väldig mix. Och man får framförallt mycket stor respekt för utmaningarna ute i liksom samhället på olika sätt när man är här.
Men du rapporterar ju då till regeringen. Mm. Känner du att du har möjlighet att påverka mycket?
Ja, men både och. Det är klart att som myndighet har vi ju ett väldigt självständigt uppdrag. Det har ju alla myndigheter. Vi har ganska stort mandat att göra olika saker. men inte allt. Utan regeringen styr ju via lag, förordning och sånt där. Och sen har ju också såklart regeringens agenda stor betydelse för hur de prioriterar resurser och så till det vi gör. Men funktionshinderpolitiken, på gott och ont får man säga, har ju varit en fråga där man haft ändå en ganska samlad och stabil bild, gemensam bild inom politiken. Det spelar inte stor roll vilka partier, utan man har en ganska gemensam grund. Det kan ju vara ganska gynnsamt för oss då, att det rör inte på sig jättemycket. Däremot gör det ju det i marginalen. Liksom, funktionshinderpolitik är ju också hur fungerar det på arbetsmarknaden eller hur de sociala stödens utformning eller storlek och sådana saker. Det är ju det som påverkar människors liv. De är ju mer politiska frågor, men de har ju inte visat sig huvudansvar för. Jag tycker också att vi har, oavsett egentligen regering, haft en bra och nära dialog med regeringskansliet och även med politiken så tvida. De är intresserade av det vi ser och gör och intresserade av att också ta in våra tankar kring hur man kan liksom ta sig an olika frågor. De har också ett stort förtroende för oss och vår kunskap här, och det är ju väldigt liksom bra. Sen kan jag se, och det har ju inte med polis för, att det är ju väldigt lite satsningar inom det här området. Och behoven är ju bland personer med funktionsnedsättning i Sverige gigantiska på olika sätt. Så behoven ser också olika ut i olika grupper. Där ser man ju att det är ju en grupp som sällan liksom kommer upp på den politiska dagordningen, som inte är föremål för stora reformer, som inte debatteras i partiledardebatterna. Och vi ser ju hur läget är och att det behövs väldigt mycket, och kan man ju bli frustrerad över.
För det är ju många saker som bland annat då personer som är synnedsatta tycker försämras. De får mindre möjlighet att vara delaktiga för att färdtjänsten dras in på många håll. Mm. Ledsagning är väldigt svårt att få, har gått ner massor. Varför blir det sämre på så här viktiga områden?
Om jag visste det skulle jag verkligen säga det, men jag vet inte heller, och för mig är det väldigt obegripligt. Alltså, ta den här färdtjänstfrågan, hur man ens kan fundera på att man som gravt synskadad inte har stora orienteringssvårigheter. För mig är det obegripligt. Men du vill bara säga, sätt på dig en bindel och gå ut på stan så borde du fatta. Alltså, det är ju verkligen på den nivån. Jag tänker ibland att är det någon sorts juridisk teoretisk övning man ägnar sig åt liksom för att komma fram till de här konstiga prejudikaten som styr den här utvecklingen? Eller varför drar man in på ledsagning? Jag tänker, om du tar kostnaden för ledsagning i relation till kostnaden till exempel för hemtjänst då, eller assistans eller något sånt där. Det är ju en peanut-kostnad. Men det skapar ju en frihet och ett självbestämmande som är helt unikt. Och varför drar man in på det? Varför tycker man det är mindre viktigt? En kollega jag hade förut, hon brukade säga så här att nej, men man har en sorts idé om att när man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning, det man tänker att vad de är de grundläggande behoven, det är det här att vara hel och ren och möjligen mätt. Det är liksom det man behöver i livet. Och det är klart att vi som har en funktionsnedsättning, det är klart att vi vill vara det, men det är väl bara en del. Man är ju en vanlig person, man vill arbeta, man vill ha familj, man vill ha relationer, man vill göra saker på vad man nu gör liksom. Och det där är ju så konstigt att man fortfarande, och det tänker jag lever kvar från den här institutionstiden. Men det var ju precis så man tänkte på institutionerna, att nej, men de här personerna, vi ska hålla dem vid liv typ. Det här med personlig integritet eller individualitet och sånt, nej, men det var liksom ingen fråga. Och lite finns det där kvar i tänket när man prioriterar. Och då tycker man att man kan göra de här neddragningarna på färdtjänst eller på ledsagning eller vad det nu är.
Men för att komma till rätta med det här då i samhället, att man tar tillvara på personer med olika funktionsnedsättningar mer. Vad kan ni på MFD göra, och vad kan du som generaldirektör göra för att liksom komma ifrån de här gamla tänkesätten då?
Ja, det är samma grubbla på hela tiden. Vi har ju det här breda uppdraget, vi är inte så många. Vi kan inte fördjupa oss i allting som vi skulle vilja. Men ett verktyg vi ändå försöker använda ibland, det är ju att till exempel kartlägga och se hur det ser ut och varför och så kring olika frågor. Och det är ju någonting att vi kan liksom på något sätt visa upp, så här är det. Ni kan inte lura er själva och tro att det är på något annat sätt. Och också de här konsekvenserna får det för individer då. Det kan vi göra. Och vi kan ju också följa upp vad personer med egen funktionsnedsättning upplever, hur vardagen ser ut. Det gör vi ju ibland, vi har ju en undersökningspanel och gör på lite andra sätt också. Men vi kan ju också ibland föreslå att om ni gör så här istället, eller om ni analyserar er verksamhet utifrån med de här glasögonen, då kommer ni att kunna träffa bättre för fler. Och det är liksom lite där vår verktygslåda ligger, så den kan man ju tycka är lite tandlös, vi kan ju inte tvinga eller så. Och sen är det ju hela tiden, och där räcker ju inte heller vi till alltid, att vara med och diskutera när det sker stora förändringar som skulle kunna innebära en möjlighet. Till exempel nu så kommer man introducera en helt ny socialtjänstlag i Sverige från och med sommaren, enligt plan då. Den har ju lite annat fokus än den tidigare, även om mycket är kvar. Det är ju typ en möjlighet att också få till förändring. En sak man stärker upp i nya socialtjänstlagen, det är möjligheten för kommunerna att lägga stöd som icke-biståndsbedömda insatser. Alltså att du inte ska gå in i hela biståndsbedömningen, utan att du kan liksom mer ge stöd i form av, ja, men om du tillhör den här målgruppen så har du rätt till de här insatserna. Det kan ju vara att alla över 85 får rätt till en sån här fixarolle som hjälper att byta lampor så man inte ska trilla ner från stegar och stolar och sånt. Därför att det är förebyggande och det är effektivt och det är inte så individnära. Och då tänker jag, finns det tjänster för till exempel personens synnedsättning som skulle kunna ligga som sådana? Ledsagning tycker jag skulle kunna vara en sån. Om det är den typen av ledsagning du behöver. Sen om den är mer kopplad till att du också har stora andra behov, då är det ju kanske mer än bistånd. Så att det finns ju skillnader. Och det är väl att vara liksom hela tiden på kreativ, försöka tänka hur kan vi använda de förändringar, de diskussioner som finns i systemet. För det är svårt att liksom trycka in nya saker i ett befintligt system när det ändå är uppe för diskussion. Och då kanske man också kan få sin kommun eller sådär och tänka att ja, men vi kanske skulle kunna tänka på ett nytt sätt. Det skulle avlasta socialtjänsten, men det skulle göra det mycket bättre och det kommer kosta mindre i slutändan, för det gör det ofta. Men det där är ju ett jättejobb och det är ju så. Det är ju så viktigt, alla lokala föreningar och distrikt och så. Det, tyvärr hänger det ju väldigt mycket på att man själv orkar vara där och bevaka och komma med idéer, sätta sig in i, föra den här dialogen och vara ganska, som jag kan säga, agil i det där. Det är ju tyvärr det som krävs i modern politik. Vi räcker ju inte till, Sverige är stort och det är ett stort självbestämmande i kommuner och regioner och vi använder de verktyg och de uppdrag vi har, men det räcker ju inte, utan det behövs väldigt många andra också.
Men ett Sverige som då är delaktigt, hur ser det ut för dig? Om du får måla upp liksom att så här ser det ut när vi har lyckats.
En sak som jag skulle önska är att alla barn som växer upp eller föds med en funktionsnedsättning eller får en funktionsnedsättning, de ska för det första verkligen få förutsättning att känna att jag kan ha förväntningar på mitt liv. Jag kommer också att bli självständig, vuxen, få gå i skolan och lyckas med det, få ett arbete. Självklart kommer det skilja sig vad det är vi kommer att ha framför oss beroende på vem vi är och vilka förutsättningar vi har. Men man ska ha de där förväntningarna på sig själv och andra ska ha dem på dig. Det tycker jag är en sån här bas, för där börjar det liksom. Och sen ska ju såklart skolan och vidareutbildning, men också arbetsmarknaden. Alltså man ska få de stöd man behöver och man ska ha de stödsystemen i ryggen när man ska ut. För arbetsmarknaden är ju inte offentlig utan den är ju privat och där måste du liksom hantera massa olika människor. Men du ska ändå känna att du har ett bra stöd i ryggen när du är ute och gör det. Och det kan ibland också behöva särskilda verktyg, typ lönebidrag och sånt för att du ska få chansen. Därför att du kan ha lite så här konkurrensnackdelar för att ha en funktionsnedsättning. Och då är stöden ibland superviktiga som en inledande sak. Men för många behövs de inte alls. Där önskar jag att det ska vara en självklarhet liksom. Utan att man kan sedan leva sitt liv och ändå vara ganska trygg i att även om mina förutsättningar förändras, jag får en större funktionsnedsättning eller jag får fler eller det händer saker, så kan vara ganska trygg i att jag kan ganska snabbt få ett stöd från det offentliga så att jag liksom får hjälp att ta mig an situationen som den blir nu. Och det ska jag kunna vara trygg i och det ska inte heller vara den här som är nu för väldigt många med stora behov att man blir omprövad en gång om året. Så jag vet inte från ett år till ett annat om jag kommer kunna klara att leva där i mitt bostad, för att jag vet inte om jag får den hjälp jag behöver nästa år. För det är så få människor ändå som behöver leva med den här situationen. Det är ju ingen som önskar att bli starkt beroende av andra och sådär. Men jag tycker det här ifrågasättandet och den här otryggheten vi har skapat i systemen, oavsett om det gäller färdtjänsten, tänker jag ska vara borta i ett sånt samhälle. Det är väl visionen på något sätt, att man ska ha jämlika möjligheter egentligen. Alltså, folk är olika. Vi kommer från olika ställen, vi har olika mycket pengar, vi har olika förmågor. Det kommer man aldrig kunna bygga bort. Det gäller ju om vi har en funktionsnedsättning eller inte också.
Och sen, även om du då tänker på ditt jobb ganska mycket, har du andra intressen på fritiden som du gör?
Ja, men det har jag ju. Jag tycker jättemycket om att laga mat. Och jag var med i någon matgrupp för synskadade tills någon sa tack, det räcker med dina recept nu. Så, men jag skriver ganska mycket. Jag tycker att det är roligt och...
Vad skriver du för något?
Just nu så har jag kommit fram till att jag tycker att det är jätteroligt att skriva sån här feel good material. Därför att jag har läst litteraturvetenskap ganska många poäng och så jag läser allt möjligt och tycker att det är roligt. Men jag gillar faktiskt att läsa feel good böcker och lyssnar gör jag mycket. Men jag gillar också att skriva den typen och det har tagit mig några år att erkänna att jag tycker att det är roligt. Men nu har jag gjort det, så det håller jag på med och går lite såna här kurser på Folkuniversitetet och så.
Om du skulle ta och göra en syntolkning av dig själv, hur ser du ut?
Åh, vad svårt. Jag är ju 56 år och det syns, tänker jag. Jag har liksom halvlångt mörkbrunt hår just nu. Får väl erkänna att det kanske är lite förbättrat hos frisören färgmässigt. Jag har pannlugg och ja, lite uppklippt men rakt. Inga lockar. Just idag har jag inget smink för jag försov mig i morse, men det brukar jag kanske ha lite mer. 1,70 lång. Om man skulle titta på mig så är jag en ganska glad person. Det händer ju att jag ser arg ut och min man tycker att jag är sur ibland. Men ofta är jag ganska glad. Just idag har jag byxor, men jag använder väldigt ofta klänning och kjol. Det är liksom. De som träffar mig ofta brukar nog tänka att det är en person som alltid har klänning. Jag har väldigt många klänningar hemma.
Sen i ditt fönster här så står det figurer som jag har tittat en del på. Dels är det en tygdocka med massor av vitt hår som står rakt upp och vita långa mustascher.
Det är Albert Einstein.
Och varför är han i fönstret?
Jag är så långt från honom som man kan komma. Jag har ingen känsla för matematik och logik i min grunduppsättning. Men jag känner att han ger stabilitet i mitt yrkesliv. Så han har hängt med länge.
Han sitter och bevakar dig då?
Sitter som någon sorts strukturfascist där i fönstret och håller lite ordning, tänker jag. Lite så.
Ja, förutom Albert Einstein så står det också i fönstret en liten trästaty, en kvinna, som är gjord i Tanzania och påminner om alla år då hon arbetade internationellt med olika frågor. Och när det gäller fritiden så har hon också ett annat intresse, och det är att dansa zumba.
Jag tycker fler synskador borde dansa, därför att det är vår sämsta grej. Man blir så, det är så lätt när man ser det, att man blir så osäker i sin kropp. Och att dans är så både mentalt och fysiskt frigörande. Jag är jättedålig på det, men jag tycker vi borde göra det. Vi borde liksom bli friare. Liksom. Då skulle vi må bättre, få mindre så här sjukgymnastikproblem. Allt som vi har, om man nu får generalisera målgruppen.
Säger du rörligt dansant.
Exakt. Nej, men faktiskt. Jag tror att det är bra för självförtroendet med dans. Och särskilt när man är lite otrygg och går lite stolpigt, som man generellt gör när man har en synnedsättning.
Det sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Åsa Kjellman-Erisi hade träffat henne.